Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
I bakluckan, där hittar man rånarmasker och man hittar vapen. Och man kan identifiera fingeravtrycken på dem som att det här är Benny Lilja, det här är Lars Inge Svartenbrand. Någonting är på gång.
Svartenbrandt och Sveriges klantigaste rån. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Roffe snackar gamla fall. Normalt brukar jag ju intervjua utredare i min podd. Men i den här sommarspecialen tar vi upp brott som är så gamla att utredarna inte längre finns med bland oss. Så istället är det min gamla kollega och författaren Rolf Wrangnert som är med mig. Och det fall vi berättar om idag är ett väldigt speciellt fall. Ett oerhört klantigt bankrån i centrala Stockholm och en händelse som kunde ha slutat med att 3 polismän sköts ihjäl. Så här säger Roffe.
Det här fallet har jag valt därför att det är en, ska jag säga, man kliver över en gräns med att skjuta mot poliser och med AK-4, alltså höghastighetsvapen. Det hade ju inte hänt förut. Visserligen hade det varit 5 polismord med skottlossning på 60-talet och K-pist hade använts. Men det här på något vis förebådar alltså militärligan, de som har riktigt tunga vapen, Alexandermorden och så vidare.
Och en annan märklig detalj är att det här rånet egentligen var uppklarat redan innan det ens hade inträffat. Allting utspelar sig 1979. Ingmar Stenmark och Björn Borg står på toppen av sina idrottskarriärer. Säpomannen Stig Bergling döms för spioneri. Margaret Thatcher blir Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Vänstervågen börjar avta. Borgarna vinner riksdagsvalet. Och för mig var det här året livsavgörande. Jag hade fått en andrahandslägenhet i centrala Stockholm och i januari kom jag in på Journalisthögskolan. Och där var vänsterrörelsen fortfarande stark, vilket inte minst märktes på synen av brottsligheten. Förövarna såg som offer för vad samhället gjort mot dem, så brotten var en reaktion på detta som ett slags lågmält inbördeskrig mellan kriminella och samhället. Den tredje parten, brottsoffren, det var det ingen som brydde sig om. Och i november 1979 sker alltså det brott vi nu ska prata om. Ett brott som kunde slutat med att 3 polismän mördades.
Det börjar egentligen med att Lars Inge Svartenbrand, som vid den tiden 79 redan är en ganska ökänd bankrånare med väpnade rån bakom sig. Han har en permission som han avviker ifrån och sen åker han till Södertälje badhus och där tar han loss sin också innesittande kamrat Benny Lilja som helt enkelt promenerar ut igen. En stulen Jaguar som Svartenbrand disponerar.
Lars Inge Svartenbrandt är vid den här tiden en känd notorisk bankrånare som egentligen sitter i fängelse. Men den här dagen i mitten av november 79 åker han till badhuset i Södertälje och hämtar sin kompis Benny Lilja, även han en känd rånare som också egentligen sitter inne.
Lilja och flera andra interner hade fått tillstånd att åka och bada i badhuset. Det här är också en tid faktiskt då någon polis som sa att internerna de kommer och går. Det var otroligt mycket rymningar.
Mm. Och ändå får de åka till badhuset?
Ja, det var liksom ingen påbackning för det. Liksom om man avvek. Utan i princip bara fortsätt fullfölj det straff som du redan hade påbörjat.
Kanske en bild av den tidens kriminalvård. De två notoriska brottslingarna rymmer från interneringen och drar iväg i Svartenbrands bil på väg mot Stockholm. Planen är att göra ett bankrån. Men det går snett redan från början. För där och då stoppas de av polisen. Det är en rutinmässig trafikkontroll. Svartenbrand och Lilja kastar sig ut ur bilen och lyckas, märkligt nog, springa ifrån platsen. Men bilen söks igenom och intressanta fynd görs.
I bakluckan, där hittar man rånarmasker och man hittar vapen. Och man kan identifiera fingeravtrycken på dem som att det här är Benny Lilja, det här är Lars Inge Svartenbrand. Någonting är på gång.
Ja, någonting är uppenbarligen på gång. Rånarmasker och fingeravtryck som identifieras som Svartenbrands och Liljas. Båda finns ju med i polisens register, så det går snabbt att få fram. Två notoriska bankrånare. Det kommer att ske ett rån. Det står helt klart. Och det tar inte särskilt lång tid.
Sen går det bara någon dag. Och då är det klockan 5 på eftermiddagen, en mörk och kulen 23 november, så står då en stulen svart Saab Turbo utanför postkontoret med Benny Lilja och Lars Inge Svartenbrandt i. De har vapen med sig, de har K-pist och de har pistol och de har AK-4 som de liksom på något sätt har kommit över.
Där sitter de alltså, de två rånarna, och väntar. De tror sig ha en plan, men det fortsätter att gå snett.
Planen är då att när postbilen kommer med värdetransport, den ska köra ner i garaget. Där ska de övermanna chauffören och råna honom på allt han har. Det var det att de står ju parkerade så illa, så när postbilen kommer står de i vägen för den. Så det slutar med att de har inte hunnit maskeras eller någonting. Chauffören knackar på rutan och är ilsken och skäller ut dem för att de har parkerat så förbannat illa. Så de får flytta bilen lite vackert medan han kör ner.
Ja, redan där blir det fel. Och så fortsätter det. Det mesta går åt skogen.
Ändring av plan. Vi går in och rånar postkontoret istället. Så de drar på sig blåa overaller och så varsin buttricksmask. Den ena föreställer John Travolta, den andra föreställer Elvis. Rusar in på postkontoret, skjuter, tvingar ner personalen och vittjar det på liksom 179 000 kronor. Och så på någon minut bara så är det här rånet över. Men under tiden har det samlats en hel del folk som liksom upptäcker att någonting sker. Det är mörkt ute, det är upplyst i postkontoret. Så de får bana sig iväg genom det här folkuppbådet som står och liksom viftar med vapnen och alltihopa. Hoppar in i den svarta stulna turbon och ska bara dra iväg.
Genom folkmassan och in i bilen. Men det fortsätter bli bekymmersamt.
Starta inte bilen. De försöker. Var det möjligt att turbobilar hade någon form av speciellt sätt att starta dem eller liknande som de inte känner till? Det här tar så lång tid så att en äldre dam, hon går alltså fram till bilen, kikar in vilka är det som sitter där. De har ju dragit av sig själva maskerna nu. Så tar hon ett varv runt bilen, ställer sig bak till och antecknar registreringsnumret som hon sedan larmar till polisen. Så småningom går jag för att bilen igång och i hög fart så Döbelnsgatan går i riktning mot Odengatan som de måste korsa, som de kör bara tvärs över. Och de kommer ytterligare några kvarter på Döbelnsgatan och vid Kungstensgatan. Då börjar det brinna i bilens elektroniska system eller elektriska system. Så med röken stigande ur bara får de göra en slarvig parkering och inser att vi måste fortsätta till fots.
Ja, där lägger bilen ner helt och hållet och samtidigt har jakten på de två startat. Polisen vet ju exakt vad det är för slags bil man jagar, en svart Saab Turbo. Och nu får en polispatrull syn på just den bilen.
Samtidigt har larmet gått ut på den här svarta Saaben. Och en polispiket befinner sig precis i kvarteret. Svänger runt hörnet och får se vad de tror igen. Övergiven svart turbo som stämmer exakt överens med beskrivningen på rånarbilen. Det står slarvigt parkerad på tvären. Så en av poliserna hoppar ut. Det här måste undersökas. Det de inte vet är att Svartenbrandt och Lilja, de står på huk inne i bilen och håller på att tömma den på väskor. Va?
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen, det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac, Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp, lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte, det trasslar inte, det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns, damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Nextory. Nextory är ju en av de största ljudboks- och e-bokstjänsterna i Norden som har böcker på flera språk. Och nu kommer de med ett generöst erbjudande, ett erbjudande du inte vill missa. Jag ska erkänna en sak. Det är många som tror att jag mest läser böcker om brott och utredningar, alltså true crime. Och det gör jag ju också. Men när ingen ser, när jag vill fly undan in i mig själv, ja, då är det en annan genre jag väljer, nämligen feel good, böcker som tar mig till en annan härlig värld. Till exempel Je m'appelle Agneta, Livet efter dig, En man som heter Ove, för att nämna några. Och alla de där finns förstås på Nextory. Men när folk frågar vad jag läser så blir mitt svar förstås true crime, som Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, dokumentära berättelser som Familjen av Johanna Bäckström Derneby, eller lite oväntade berättelser som Johan Glans sommarturné. Och det stämmer också förstås, även de finns på Nextory. Men feel gooden, det är min lilla hemlighet. Ja, fram till nu då. Oavsett vad du gillar läsa så lovar jag att du hittar det på Nextory. Och det bästa, du kan läsa eller lyssna var som helst, när som helst. Och här är då erbjudandet, ett väldigt bra erbjudande faktiskt. Om du inte har en prenumeration, teckna en provperiod. Du får 8 veckors fri läsning. Gå in på nextstory.se/hasse8 och där har du också kampanjkoden hasse8. Tack, Nextory.
Och det är nu det händer. Det är nu händelsen går som från hämtad ur en Jönssonligefilm till att bli något som skulle kunna bli ett av de grymmaste brotten någonsin.
Så Svartenbrandt får syn på att den här polispiketen stannar bara 20 meter därifrån ungefär. Så han rycker upp AK4 och börjar skjuta mot polisbilen. Och han ger punktvis eld, och det här är höghastighetsvapen. Så de här kulorna, de går ju bara tvärs igenom den här gamla Dodge-bussen som det är. Och det är fullständigt ett mirakel att de 3 poliserna som befinner sig i den här bilen, Gunnar Andersson, Dick Gunnelöv och Christer Backman, överlever. Jag tror att föraren blir mest illa skadad. Han får väl en 4-5 skott i sig, varav ett i närheten av ryggraden. En annan har ett skott som precis touchar tinningen. Och bilen ser mer eller mindre ut som en schweizerost. Och i det här tumultet så fastnar högerfoten på gaspedalen på han som sitter som förare och blir skjuten. Så den här bilen börjar liksom hoppa groda fram. Samtidigt som den här beskjutningen sker. Lilja avlossar också ett par skott med en pistol.
3 poliser beskjutna med AK4. Alla överlever som genom ett mirakel, som Roffe uttrycker det. Och det är knappast Svartenbrands förtjänst. Där och då bryr han sig inte. Där och då skjuter han besinningslöst. Men ödet är på polismännens sida. Svartenbrand och Lilja har ingen aning om hur det går för poliserna. De 2 fokuserar bara på att komma undan.
Svartenbrand och Lilja river av sig de här blåa overallerna som de har. För under ser de perfekt klädda i kritstrecksrandiga kostymer för att inte väcka uppseende. Och så ger de sig iväg. Larmet kommer ju förstås till polisen direkt om att när skottlossningen har skett, var den har skett, det här är väldigt nära Sveavägen. Och det var bara en sak, det borde varit lätt att hitta de här 2. Men de har typ gått upp i rök.
Polispådraget blir förstås enormt. Mängder med poliser kallas till området. Bilar kontrolleras, bussar söks igenom och till och med tunnelbanan stoppas. Men de 2 gärningsmännen kommer undan.
Så att det är ett jättepådrag i Stockholm. Polisbilar åker kors och tvärs, Sveavägen runt om, alla kvarter överallt. Men Svartenbrandt och Lilja har i sina kritstrecksrandiga kostymer och slipsar gått ner i tunnelbanan vid Rådmansgatan, åkt en station och hoppat av i Hötorget. Så innan polisen hinner stänga av tunnelbanesystemet så har de redan gått av i Hötorget. Det är november och ganska kallt. Så för att inte väcka misstänksamhet så tänker de att vi måste stjäla ett par överrockar. Och då ser de att Adolf Fredriks kyrka ligger precis intill. Så de går in i kyrkan och tänker, här kan vi nog hitta några överrockar.
Och det är nu som brottet går in i nästa fas. Från bankrån till mordförsök och så nu gisslandrama. Fast utan själva dramat då. De 2 gärningsmännen går in på Adolf Fredriks kyrka mitt i stan, kyrkan där Astrid Lindgrens begravningsceremoni hölls många år senare, kyrkan där Olof Palmes grav finns idag.
Och det här är sent på eftermiddagen och den enda personen som befinner sig i kyrkan, det är en ung tjej som är kyrkvaktmästare, Birgitta. Hon ser 2 kritstrecksrandigt klädda personer komma in och tror att det är medlemmar ur en orkester som är där för att reka. Så hon säger välkommen och så vidare, och sen så inser hon ganska snart när hon visar upp ett vapen att hon har blivit gisslan. De letar efter överrockar och hittar ingenting. Under tiden susar ju polisbilarna förbi ute på Sveavägen, så att det är ett jättepådrag.
Men kyrkvaktmästaren Birgitta blir inte den enda som tas som gisslan. Det kommer en person till.
Då är det så att en mycket samvetsgrann klockare som bor intill kyrkan, han är klockare i kyrkan. Han ser att kyrkan verkar stängd, men någon har glömt ta in öppet skylten. Den borde vara borta vid det här laget. Så han ger sig iväg. Han tar på sig och går till kyrkan beredd att skälla ut den här lilla unga kyrkvaktmästaren för att ha slarvat. Så han kommer in och då ser han att hon är i sällskap med två män. Hon har liksom herrbesök på kyrkan och har glömt att ställa in skyltarna. Men han blir också väldigt raskt varse om att det här är en gisslansituation, för han får ett vapen upp i tinningen. Och sen sker en lång diskussion om vad man ska göra. Och då föreslår den här tjejen, Birgitta, att vi kan gå till min lägenhet på Västmannagatan. Det är inte så långt härifrån, det är några kvarter. För där har jag några kompisar som väntar på mig. Och de skulle bli oroliga om jag inte dök upp. För hon har, jag tror att det är tre tjejkompisar som sitter där och väntar. Som också är medlemmar i kyrkokören. Sagt och gjort, så de gömmer vapnen under rocken, lånar rocken utav klockaren. Och sen så går de, och det ska se ut som de går arm i arm med tjejen, för att det ska vara ett sällskap som är på väg någonstans.
Det är alltså märkligt nog inte en särskilt hotfull stämning, nästan tvärtom. Birgitta bjuder hem de två som tagit henne som gisslan. Kanske säger det något på hur synen på brottslingar var där i slutet av 70-talet. Att rädslan inte var på den nivå den är idag. För även om det rent juridiskt är ett gisslandrama, så är det i verkligheten mera som en sammankomst. Klockaren däremot är inte lika obekymrad. Även om han inte heller är rädd. Men sur, det är han.
När de ska gå från kyrkan så tycker väl Svartenbrandt att ja, det var en olägenhet det här. Och erbjuder sig att ta alla småmynt ifrån rånet och stoppa i kollektbössan. Men det stoppas av den samvetsgranne klockaren som säger han vill inte ha några blodspengar i kyrkans hus och i Guds hus.
Ja, de fyra lämnar kyrkan och går hem till Birgitta. Ingen på gatan reagerar, trots uppståndelsen i kvarteren.
De promenerar helt sonika, liksom rakt igenom det här polispådraget, och kommer upp till hennes lägenhet på Västmannagatan. Där då hon får presentera och säga, jag har klockaren med mig, Gunnar här, och sen så här är två killar som ska vara här en stund. Och då fattar de inte riktigt vad de här två personerna egentligen håller på med. Men att de får ett intryck av att, jaha, okej, men de verkar ju trevliga. Tills de ser på nyhetssändningarna. För de här killarna, de vill absolut se på nyhetssändningarna. Då ser de vilka det är som har kommit till deras lägenhet.
Men trots det så blir inte de i lägenheten heller rädda. Tvärtom, stämningen är hyfsat trevlig och den blir ännu trevligare efter en stund.
Nå, till den här lägenheten så kommer också en kille. Han heter faktiskt Hasse. Han har med sig lite öl och vin, för han ska vidare på en fest. Så att helt plötsligt så finns det öl och vin. Och det här artar sig till en ganska trevlig kväll. De är artiga, verserade, Svartenbrandt och Lilja, och ganska liksom roliga och trevliga. Så att alla har en ganska mysig kväll där man sitter liksom och småäter. Klockaren tycker ju att de här killarna ska inte bli berusade. Så han ser till att noga fylla på glasen hos ungdomarna hela tiden. Så de ska dricka upp allt vin och allt öl. Och sen börjar vi klockan bli framåt 9-10 på kvällen. Hela börjar lugna ner sig ute på gatorna. Och då säger man att det är dags för oss att sticka vidare.
Det låter som någon slags Stockholmssyndrom.
Lite grann så. Det fanns flera intervjuer som gjordes med de som liksom var gisslan. Där de säger att det var ju rätt hyvens killar. överhuvudtaget.
Kvällen lider mot sitt slut och det börjar bli dags för Svartenbrandt och Lilja att dra vidare.
Lite, ska man säga, för sakens skull så river Svartenbrandt och Lilja sönder några lakan för att bakbinda dem. Och ger någon sorts instruktion om att om ni är hyggliga, om ni lyckas ta er loss, så ge oss en halvtimme till så vi hinner försvinna. Och det här följer de ju faktiskt. Sen lämnar de 600 kronor i, som ersättning för förstörda lakan och mat och dryck. Går ut på gatan, tar en taxi och försvinner.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, A Yellowstone Story. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Med våldsam brottslighet, moraliska gråzoner och personliga uppoffringar tvingas han använda allt han är, soldat, familjeman och överlevare. Det är ett rått och intensivt drama där varje beslut kan få dödliga konsekvenser och där rättvisa alltid har ett pris. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande, men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime.
I lägenheten sitter gisslan kvar väldigt lätt bundna med lakanen. Inga svårigheter att ta sig loss. Men de ger förövarna den där halvtimmen innan de ringer larmcentralen. Och nu, för första gången på hela kvällen, så blir de riktigt upprörda. För ingen tror dem.
Så börjar de ringa då, dåvarande larmnumret 90 000. Och de ringer först och berättar historien. De här Svartenbrandt och Lilja, de eftersökta, de har varit i vår lägenhet och vi har suttit här och druckit vin. Som drar någonstans och lägger på. De ringer igen, samma visar, ingen som tror på. Till slut, om det är tredje eller fjärde gången, då har den här killen som kom med öl och vin, han blir så förbannad så han står bara och skriker åt den här telefonisten: skicka hit en bil. Och då gör de det. Så att det var naturligtvis svårare för dem att larma polisen än själva gisslans situationen, vilket var ganska absurt. Efter det här så är ju Lilja och Svartenbrandt bara borta.
Men inte så länge, för det är ju inte några speciellt begåvade rånare det handlar om. Det har ju hela förloppet hittills redan bekräftat. Ett avgörande spår hittas fort.
Man gör efterforskningar på alla personer som känner de här två. Och då åker de hem till en flickvän till Svartenbrandt och gör en husrannsakan. Och då hittar man ett kvitto där hon har beställt möbler till en lägenhet i Göteborg på Victoriagatan. Och då har man helt plötsligt någonting att gå på. Så fyra dagar efter rånet så börjar man inleda diskreta spaningar på den här lägenheten. Tills man är helt säker på att de faktiskt befinner sig där. Och tidigt på en morgon så slår man till med liksom full piketstyrka alltihopa. Griper båda två. Det finns en klassisk bild på Svartenbrandt som förs ut till polisbilar iförd kalsonger, varenda han hade på sig. Lilja där har gått ut naken. Och där är de tillbaka i fängelset igen och åtalas, och Svartenbrandt får 12 år för mordförsök, vapeninnehav, rån, grovt rån och så vidare. Lilja döms till 10 år.
Ja, det är ett av de klantigaste rånen som genomförts i svensk brottshistoria, den saken är klar. Ett rån polisen känner till redan innan det inträffar. Ett rån där planerna går snett, där bilen pajar, där de två rånarna kunde gripas rätt fort. Men det kunde som sagt blivit mycket värre. Det kunde ha slutat med ett trippelmord. 1995 var Svartenbrandt en fri man igen. Och då intervjuade Rolf Ragnert honom.
Han hade bytt namn till Lars Färm och gav ut en bok som hette Svartenbrandt. Han var också religiös den här tiden. Han bedyrade då att de här gisslan som han tog, det måste jag ha tyckt att det var väldigt obehagligt. Liksom att det tycker jag synd om. Vad gäller poliserna så hade han en helt annan inställning. Inte så att han ville döda dem. Han menar att jag sköt inte för att döda, jag sköt avsiktligt höga skott. Vilket jag tror på vad jag vill om. För att även om det var en punktvis eld, 14 skott rakt in i en polisbil med AK-4. Hur ska du, och det sitter 3 poliser där. Hur ska du tro att du inte liksom kommer skjuta ihjäl någon?
Hur var han när du träffade honom?
Han var oerhört verserad. Han var charmig, övertygande, hade väldigt nästan lustiga sätt att kunna vända saker och ting, alltså berätta.
Trevlig, många anekdoter och nu valt den rätta sidan. Det var den bild Svartenbrandt gav. Men skulle det visa sig en falsk bild.
Han sa ju då att han var på den rätta banan igen och så vidare. Så jag publicerade intervjun, tv. 1 år senare begick han ett nytt bankrån i Linköping. Då gick han in på ett postkontor, iförde en baseballkeps och solglasögon. Det var det att postkassörskan kände ju igen honom på direkten. Så det är han. Så han åkte in igen. Sen har han bara åkt in och ut och in och ut. Han spenderade 40 år i fängelset.
Men trots att han fortsatte begå brott så var bilden av honom inte som av en ond person. Vid den här tiden så var det många kriminella som framställdes på ett litet romantiserat sätt i tidningarna. Trots alla brott och trots alla människor vars liv de skadat gick de fria från kritik i pressen och beskrevs nästan som någon slags äventyrare snarare än kriminella och fick nya chanser hela tiden. Året efter jag började på journalisthögskolan började Clark Olofsson där, även han en notorisk brottsling.
De var nästan lite rockstjärnestatus på dem. Särskilt Clark kan man väl säga. Han fick ju liksom ett verkligt kändiskap liksom vid den här tiden. Och det samma gäller väl egentligen Lars Inge Svartenbrandt som också gjorde sina försök att studera och så vidare. Och han var ju definitivt ingen dumskalle. Men som han själv sa till mig, du vet, jag har en gem på tvären. Och det var väl att någon rättsläkare hade liksom sagt att du har en gem på tvären. Du kan liksom inte, du har ingen impulskontroll.
Men de framställdes ju också som smarta, intelligenta och intellektuella också. Men Svartenbrandt satt ju 40 år i fängelse. Olofsson, han satt ju, har ju suttit i mer än 30 år. Så smarta kanske de inte är.
Nej. Och så fort de hade de rymt, vilket de ju lyckades med upprepade gånger, så dröjde det inte länge innan de blev fast igen.
Och det blir aldrig någon förbättring. Svartenbrandt fortsätter sin brottsliga bana.
Svartenbrandt gör upprepade rån. Han döms också faktiskt för en våldtäkt. Han är gift för tredje gången, men han har då flyttat till Kopparberg och han får cancer. Så 70 år gammal 2016 så väljer han att ta sitt eget liv genom självbränning. Han tuttar eld på bostaden där han befinner sig. Och sen är han borta.
Svartenbrandt blir alltså 70 år gammal. Vad som hände med Benny Lilja är oklart. Han bytte namn och lämnade uppenbarligen den brottsliga banan. Om han fortfarande lever vet jag faktiskt inte. Du har lyssnat på Fallen jag aldrig glömmer, sommarspecial Hasse och Roffe snackar gamla fall. Och vill du ta del av de böcker som Rolf Ragnert skrivit så finns de på nätet. Tack för att du lyssnar på min podd. Ha nu en trevlig sommar. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av